Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Tycker du som lyssnar att en podd i veckan är alldeles för lite med Kolla Svensken-gänget? Då har jag goda nyheter till dig. På underproduktion.se/kollasvensken finns det nämligen ett extra avsnitt varje helg. Det kostar 49 kronor i månaden och då får man alltså 4 extra avsnitt i månaden, och det är det bästa sättet att stötta oss. Så underproduktion.se/kollasvensken, där inne finns jättemycket härliga extra avsnitt för just dig. Det är dig vi har gjort dem för. Så gå in och lyssna. underproduktion.se/kollasvensken. Nu vanligt avsnitt.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Hej och välkomna till Kolla Svensken, som är Sveriges fräschaste sport- och fritidspodd, som alltid görs den av mig, Marcus Tapper, och min ständige Tommy Söderberg, alltså Jonte Tengvall. Hallå där.
Hello.
Var Tommy Söderberg i landslaget korten, man minns det som?
Ja, det tror jag.
Visst var han det?
Ja, det var ju typ 4 år eller någonting.
Jag tänkte så här nu när jag sa ständiga Tommy Söderberg, då tänkte jag så här, han var fan där hela hans barndom. Men jag tror bara, han var bara där under våra formativa år.
Ja, okej, han var där från 97 till 04 ändå. Det var att man, 97 till 04, det är bara att man inte minns någonting innan 2000.
Nej, men exakt, att han var ju där väldigt, han var ju en väldigt tydlig profil, men att man var 6 och 10, och det tror jag satt sig då, som att han var, i mitt huvud var ju han där från att jag föddes till att jag blev liksom 17, men det stämmer ju inte.
Nej, precis. Det finns en Wikipedia-sida för Lars Tommy, kan jag berätta för dig. Det är ändå starkt.
Det är ju
Duon Lasse Lagerbäck, Tommy Söderberg från 98 till 2004.
Vad härligt ändå.
Ja, visst, man blir glad.
Ja, det blir man verkligen. Men skit i det nu. Mm. Det är ett EM som spelas, och det blir ju såklart EM-fokus här hos oss
de här veckorna.
Som sig bör. Vill man höra nersnacka om matchen med mig och gamla Kolla Svensken-profilen från coronatiden främst, Frida Westberg, så finns ju det inne på underproduktion. Men vi kan väl bara lite snabbt ta vad vi tyckte i korta drag om matchen, som nu gått ett tag sen, så den är inte superaktuell heller, men Sverige-Belgien, vad känner du, om vi säger så här istället, vad känner du att vi ska ta med och inte ska ta med in i mötet mot England ikväll?
Det är väl lite samma som jag har tyckt, det är ungefär som tidigare i turneringen liksom, förutom mot Portugal, men det var ju väldigt likt matchen mot Schweiz, att vi var ju helt överlägsna. Vad var det, 33 skott tror jag vi hade. Det är ändå rätt hög andel, får man ju säga. Men för dåliga avslut och för dåliga avslutslägen ganska mycket också. Eller liksom för dåliga sista passningar, för dåliga skottbeslut kanske. Men du fick ju en liten kort lista av mig med grejer. Men det är olika spelar, tankar och sånt. Att Blackstenius får ju bara skärpa sig och ta liksom en halv meter extra på rätt sida. Så hon slutar vara offside hela tiden. Det kan inte vara så svårt ändå, för hon är ju ändå snabbare än liksom de flesta mittbackarna, så det borde ju inte vara någon problem.
Nej.
Så det tänker jag är bra. Sen vet man ju inte vilka som kommer till spel, men det kan vi ta sen. Rytting Kaneryd får ju lugna ner sig, för nu, det var ju det sjukaste. Jag har aldrig sett någon spela så mycket som den bästa 12-åringen gör liksom. Det var någon sekvens där hon tog kanske 25 bolltouch i rad själv. Det var helt bisarrt. Det var som, men vad är det som pågår? Så här spelar man inte fotboll.
Nej, hon så vi pratade ju om henne mycket för, om det var 2 veckor sedan inne i under produktionsvärmen. Mm. Men just det här att hon är så härlig att kolla på, för det är helt, helt vild. Alltså man har ingen aning om vad som ska hända när hon spelar liksom. Mm. Men nu var det ju för vilt. Alltså man var ju så här, men snälla lilla vän, gör någonting rimligt.
Ja, jag hade ju en tanke att om hon spelade från start istället för att hoppa in, så skulle hon inte vara lika liksom galen och sugen på att gå direkt in och göra grejer och förändra matchen. Men det var ju exakt det hon var istället från början bara. Vilket ju är helt sinnessjukt. Sen hade hon ju ett bra samspel med Aslani, tycker jag ju också. Mm. Så det kanske är värt det för den sakens skull. Men hon brände ju också ett jävligt bra friläge. Så att jag vet inte. Inte helt såld.
Ja, men det du säger med att vi hade 33 skott och bla bla bla. Mm. Det är ju intressant också att vi hade ju liksom 16-20 jättebra lägen till som inte blev något skott. Alltså typ att Nathalie Björn fick den och slarvade bort det liksom.
Ja.
Så att, alltså, länge sedan man såg ett Sverige. Alltså vi hade ju kunnat ha 60 skott mot mål. Liksom.
Ja, jag tror vi hade 12 avslut var ju andra bollar från hörner typ. Som ingen lyckades träffa ordentligt. Vilket man ju också blev helt galen på. För det var ju egentligen den stora skillnaden på matchen mot Portugal. Och de andra 2 enkla matcherna var ju att där gjorde vi ju mål på alla hörner och sånt.
Mm.
Och annars var det ju ungefär samma match, tycker jag. Så om man tycker att den 5-0-vinsten var mycket bättre spelmässigt än de andra matcherna, så är jag inte helt... Den var väl lite bättre liksom. Men annars var det ju ganska lik, tycker jag.
Alltså jag tycker den här var nästan... Det fanns något märkligt att kolla på den här matchen, i att det kändes som att våra spelare kom från Portugal-matchen och tänkte så här: aha, man gör alltså mål på varje hörna och nu var ute efter att bara få hörnor.
Ja, vi måste alltså, 13 hörnor eller någonting.
Ja, men både Rytin Kaneryd, Rolfö och Aslani, som för övrigt ju var briljant igen.
Ja,
men alla de tre hade ju många liksom lägen där de hade kunnat spela snett in bakåt eller bara slå ett inlägg eller så, men istället liksom dribblade så att det blev hörna.
Ja,
att man känner såhär, jagar ni hörn? Alltså Rytin Kaneryd fixade ju liksom 12 hörnor själv. Det var jävla sjukt.
Alltså. Men ja, jag har också hakat på den Aslani-grejen, att hon har ju varit helt otrolig nu sen, i åtminstone 3 av matcherna faktiskt.
Ja, framförallt väl de 2 sista matcherna har ju varit herregud alltså. Ja. Jävlar vad bra hon varit.
Jag hade också hört det tisslas och tasslas om hos olika experter att hon är verkligen varit uppe bland en av turneringens bästa spelare hittills. Och det är svårt att säga emot.
Ja, verkligen. Men om man ska gå till segmentet vad kan man ta med sig härifrån, så tycker jag att samma sak, alltså en negativ sak att ta med sig härifrån då, som har varit alla matcher egentligen nu, som är att har man inte en känsla av att vi går ut lite med fel taktik mot fel lag? Eller?
Ja.
Alltså att de matcherna som det laget vi möter ligger... Eller så här har det varit än så länge, tycker jag. En match låg försvaret jättelågt. Då försökte vi slå genomskärare bara. Holland försökte vi forcera på något konstigt sätt som inte alls funkar i andra halvlek med vår backlinje. Och den här matchen så kände jag att så här, vi gick bara på inlägg och söka hörnspel när vi mötte ett lag som hade liksom 4 spelare som var 1,96 lång. Alltså det är den här matchen vi skulle gått på genomskärare mycket mer än vi gjorde. Och sen så kan ju det vara att Rytin Kaneryd tog fel beslut och att Rolfö lite, jag vet inte, hon kom inte in i det alltså. Det är något som inte riktigt är där. Så det kan ju vara individuella saker som gör att det inte riktigt blir så. Men vi känns det som att vi sökte för lite genomskärare den här matchen när vi faktiskt möter ett lag där vi skulle kunna göra det. Liksom.
Ja, kanske både och. Men det var också ganska lågt försvarsspel hela tiden. Så det var ju svårt att spela igenom på det sättet. Men det fanns ju absolut luckor att spela i. Sen tycker jag också att så här, det är ju märkligt att hur en spelare som Lina Hurtig har använt sig under turneringen, för hon har ju bara spelat i fel matcher. Hon skulle ju också varit med den här matchen och mot Portugal typ när vi ändå slog massa inlägg. För det är där, ja, alltså, hon är bra. Istället för liksom Kaneryd, det är väl 1,60 eller någonting. Det är inte alls
men
samma.
Men det är ju lite det jag menar, om jag formulerar det dåligt då kanske, men att vi liksom, det känns som att vi anpassar liksom inte taktiken efter varken motstånd eller våra egna spelare, utan ja, det känns som att det är liksom fel taktik i fel match. Den här matchen som blir, vad är det, 30 inlägg? Alltså det är så jävla mycket inlägg, att vi då inte ens byter in Hurtig som är vår liksom, alltså ganska överlägset bästa huvudspelare, utan vi har en på plan som är bra på huvudet. Det är Ilestedt som kommer upp på bortre liksom, på högerkanten. Och alltså hon gör det ju bra, men att vi inte ser till att ha minst en till som kan göra något i boxen, för att de som hamnar i boxen är ju liksom, det är som Aslani eller Rytin Kaner, så att vad ska de göra mot backar som är liksom 1,82 eller 1,86? Alltså det känns som ett felplanering bara, eller felanvändande liksom av eget material och taktik i vilka matcher liksom. Ja. För jag tyckte man såg efter, jag tror jag skrev det också på Twitter, eller om det var i så här matchtråd i Kollesvenskan eller någonting, att jag skrev efter liksom 25 minuter så här, hur spelar inte Hurtig om vi ska ha det här spelsättet liksom. Alltså om vi nu ska gå stenhårt på inläggsspelet och liksom söka hörna varje gång vi har boll, är det inte jättekonstigt att vi inte spelar Hurtig då? Alltså jag tycker det är, för så här, Rytin Kaneryd, hon har ju verkligen sina förtjänster och sitt spel.
Ja.
Men om man ska spela den här typen av spel så är ju Hurtig jättemycket bättre att ha där.
Ja, och sen, jag vet inte, Blackstenius har inte heller riktigt kommit in i det. Både hon och Rolfö känns lite tröga. Och då är det klart att då får man ju förlita sig mer på de spelarna som gör grejer och lyckas med det, ibland som Aslani och Kaneryd också i viss mån, att där händer det liksom grejer och sådär. Sen måste jag ju också säga all heder till Amanda Ilestedt liksom, men fan vad länge sedan det var man såg en sån liksom grått människoinsats på en ytterback, alltså herregud, det var ju det sjuka. Hon såg ju ut som en jätte plötsligt, alltså hon är väl liksom, hon är ju inte superlång, hon är ju ganska lång och bra på huvudet, men så här. Det var ju som att se typ liksom Petter Hansson eller någonting. Du vet, den stämningen på en ytterback, det var ju helt sjukt.
Hon var ju väldigt bra som inläggsspelare i offensiv straffområde, vilket ju är rimligt. Men, alltså, hon är ju ganska bra, men satan var yxig,
ja. Ja, det var helt... Men också en härlig throwback. Och jag menar, hon var ju tvungen att spela där, för vi hade inga ytterbackar alls, höll jag på att säga. Så att det var ju...
Nej.
Det var inte bra jobbat på det sättet. Men man hoppas ju att någon högerback är tillbaka till den här matchen. Men det verkar ju som det också. De jag har hört som är tveksamma senaste dagarna är väl Jonna Andersson och Caroline Seger egentligen. Som man inte riktigt vet. Men det är ju också en stor styrka tycker jag, att vi har varit så pass bra utan Seger på innermitten. För det har ju knappt märkt att hon är borta faktiskt.
Ja, nej. Jag tycker nästan innermitten har... Alltså Angeldal har ju växt till en jätte genom turneringens gång.
Ja, och jag tycker att hon och Björn har ju såklart ett bra samspel. Och Björn är ju också en väldigt bra liksom bollvinnare på det sättet.
Ja, men jag måste säga att den positiva delen av det här är ju att vi har kryssat mot Holland som... är vad de är, verkligen. Ja. Det är de ju, det är ett bra lag liksom, som nu har åkt ut då. Men sen, annars är det ju tre vinster. Och är inte det vi alltid säger om alla andra lag som tar tre vinster, att det är en styrka att bara vinna och vinna, även om det inte ser 100%igt ut liksom.
Ja.
För att det här är ju en bra match. Vi kommer till 32 lägen liksom. Men sista tredjedelen är ju alldeles för trubbig. Men vi vinner ju faktiskt ändå. Och vi har vunnit tre matcher i rad. Och då tycker jag faktiskt, jag tycker genuint inte att det har inte varit up there än liksom.
Nej.
Alltså det har inte riktigt suttit. Alltså Portugal, visst, vi vinner den ju stort, men det är ju också att de är fruktansvärda på sociala
i sociala situationer.
I sociala situationer. Nej, men de är ju fruktansvärda på liksom allt.
Ja, det var verkligen
som har med fasta situationer att göra.
Det var ju löjligt.
Ja, och det är ju därför vi vinner den. Och jag tänker så här, vad fan, växlar vi bara upp lite och kommer upp i den nivån det här laget faktiskt ska ha. Alltså jag menar, kommer Rolfö upp i nivå, skärper sig Rytin Kaneryd lite, kommer liksom ytterbackarna tillbaka, så, alltså vad fan, det här laget kan gå hela vägen, absolut. Alltså det finns ju så mycket mer nivå att hämta.
100%. Sen blir det ju ett mycket tuffare test att möta England såklart, vilket vi väl kommer in på. Men det är ju verkligen läge att slänga fram sådana klyschor som att man vinner även när man inte spelar bra, och att de lagen som brukar vinna turneringar, de är ofta trögstartade ändå och bla bla bla, och de spelar inte alltid så bländande fotboll och hela den biten. Men sen finns det ju också, det är lite, man tar fram nördsiffrorna va, som vi gillar ibland, så har ju vi Sverige och Tyskland, tror jag, har ju liksom överlägset bäst såna här presssiffror och statistik och sånt på att vinna tillbaks boll och hög press och alla de här konstiga liksom mätningarna man gör. Så, och det tycker jag, det märks ibland, men man tänker inte alltid på det. Men fan vad bra vi försvarar över hela banan liksom. Det är så himla, vi släpper till så himla få skott, fast vi vinner tillbaks boll tidigt väldigt ofta.
Ja, och återigen, alltså det är bra matcher om man relaterar det till att det inte är en hög nivå för att vara oss. Ja. Alltså, om vår lägsta nivå är nästan det här. Mm. Det säger ju ganska mycket om det laget vi har faktiskt. Men jag börjar sätta stort frågetecken på Rolfö. Alltså. Vad är det för form hon är i? Det är så mycket sämre än man är van att se.
Ja, och sen det kanske... Hon tog ju mycket mer defensivt ansvar mot Belgien, känns det som. Och det var ju säkert för att halva backlinjen var ny liksom. Och det ska man ju ändå credda. Eller credda, men jag creddade de som spelade och var nöjda över vilken bredd vi har i truppen egentligen. Men det är klart att Nildén har väl gjort en handfull landskamper, och då är man väl mer försiktig och mindre inspelad i förhållande till det säkert som man spelar framför också. Så att, vem vet?
Men jag tycker Nildén var bra alltså. Det kändes som att det fanns ständiga försök där liksom. Alltså det fanns någonting på gång hela tiden och sen
Absolut, och hon är ju ung fortfarande, så det kommer ju kunna bli en bra back i längden där, ser man ju direkt.
Det är alltid speciellt att göra sin första landskamp från start också. Det känner jag att man har sett tusen gånger, att så här, det spelar nästan ingen roll hur bra du är i grunden. Din första landskamp från start är alltid svår, och den tycker jag hon skötte bra liksom.
Ja, och det finns ju ändå en överhängande risk att hon spelar idag igen från start.
Så
att,
risk.
Ja, men risk jämfört med Jonna Andersson ändå, får man ju säga, som plötsligt visar sig vara mycket viktigare och bättre i landslaget än vad jag hade tänkt innan turneringen faktiskt.
Ja, är ju världens bästa fotbollsspelare.
Helt plötsligt var så. Ja. Oj, just det, hon var ju väldigt, väldigt bra. För hon har inte spelat så mycket heller i klubblag och sånt under säsongen eller de senaste åren.
Nej, väldigt bra. Men jag tänker att vi använder det som brygga då in i kvällens match mot England, där det såklart är det avlägset tuffaste testet hittills. Och det ska väl vara när man har kommit till en semifinal också. Men jag känner mig nog... Alltså de är väl favorit här, men jag känner mig inte liksom... Jag känner inte att den här matchen är körd på något sätt. Alltså.
Nej, 2-0 Sverige säger jag på en gång.
Ja, du har också positiv känsla. Det är ju dåligt när vi har positiv känsla och vi är ut mot Ukraina och sånt.
Men Ukraina kan man inte ha negativa. Inför den matchen gick det ju inte att vara liksom pessimistisk på det sättet. Men jag tror absolut det. Och det är väl också att apa efter många experter och journalister som redan har sagt. Men det här är ju en matchbild förmodligen som kommer passa Sverige bättre än någon vi har spelat hittills. För att England kommer gå högre och vi kommer kunna spela på djupet, snabba omställningar, bra kantspel. Deras ytterbackar, de kanske kommer byta ut. Jag har sett England ett par matcher, och mot Spanien så hade de ju vänsterbacken Daly, hon hade ju inte en chans alltså, mot deras ytter. Nu kanske de byter till Greenwood som är bättre defensivt, men det var ändå en sån grej som var väldigt tydlig, att de var ju inte bra att försvara på kanterna, och det är där vi anfaller också mest på kanterna av alla lag i turneringen, har jag också läst mig till, va? Så att vi har styrkor i den matchen att ta av.
Ja, och det är första laget på några matcher som kommer gå så pass högt att alltså våra kontringar på Rolfö, Blackstenius och om det nu är Rytting Kaneryd eller vem det nu är då, alltså den snabbheten och kontringsskickligheten vi har där, den kan ju straffa England rejält alltså.
Ja, för att det är liksom, man kommer ihåg klapp målet mot Schweiz, 1-0 målet var ju otrolig kontring och genomspelning egentligen. Och sånt kan man se framför sig nu.
Alltså nu, jag orkar inte ha en VAR-diskussion. men alltså två av Stina Blackstenius mål ska ju typ vara godkända. Ett ska ju 100% vara godkänt för att de drar linjen fel. Vilket ju, alltså...
Bara, ja, vilket, var det inte Blomqvist som gjorde ett av de målen som...
Jo, det var Blomqvist som de drar linjen fel, förlåt. Men det här också så här, vad är det här för användande av VAR? Alltså, vad skapades... offside för att man inte ska få luta.
Alltså, nej, det, offside skapades alltså, inte det, men VAR gjorde det. Så det är det, den implementeringen, ja, den, är ju korrekt liksom, men det är ju verkligen, det är ju störigt, ja, för oss, eftersom att vi har fått kanske 5 bortdömda mål nu på liksom centimeter liksom bedömningar, så att vi har ju verkligen haft marginalerna emot oss på det sättet.
Ja, om man är så jävla trött på det, men skit i den diskussionen nu, men däremot kan man säga att så här, då är det är 3 gånger det är, eller i alla fall 2 gånger, det är liksom en millimeter från att Blackstenius är på rätt sida. Så att det är inte som att det är långt ifrån att hon gör de målen. Och jag tror att hennes löpningar och kontringsspel, att det kan straffa England rejält. Alltså. Och hon har ju respekt i det laget också. Alltså, hon kommer ju från en säsong i Arsenal där det rasslar in mål. Det ska man ju säga. Alltså,
hon
vet vilka hon möter. De vet hur bra hon är. Jag tror att det här kan bli... vi kan få se en Blackstenius som tar revansch på alla bortdömda mål den här matchen. Alltså.
Ja, man kan hoppas det. Att någon gång ska ju också turen slå över. Får man väl ändå säga. Om man nu tror på någon slags kosmisk rättvisa på det sättet. Men England är ju också ett väldigt bra lag. För att vända på steken då. Så de kan ju skada oss åt andra hållet, får man ju säga. Framförallt om inte backlinjen sitter som de ska. För det kan ju dels vara då att deras sopiga vänsterback får spela mot vem det nu är vi har till höger. Men om Amanda Nildén ska spela mot Beth Mead, som också har varit en av turneringens bästa spelare, så blir det fan tufft där ute också, kan jag säga. De har ju varit väldigt bra, både Mead och Hemp på varsin kant väl för England.
Ja, så att, och nu tycker jag ju defensiven har, alltså den har suttit ganska bra sista matcherna nu.
Ja, men med jag många har olika inte... spelare dessutom.
Ja, men jag har inte 100% i tillit. Dels till Magda är en 2-back. Jag vill ha en 3-back.
Ja.
Men ja, ja, alltså som du säger, men Nildén, hon är ju bra första matchen. Det går inte att säga något annat. Men som du säger, hon, så pass orutinerad är hon att det går ju att utnyttja. Liksom.
Jag tror inte att det är omöjligt att vi spelar 3-back. Att Sembrant går in vi spelar 3 mittbackar och wingbacks och sen Björn och Angeldal.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina 2 favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
På mittfältet, Aslan i roll för Blackstenius typ. Som vi, alltså, samma som i första matchen, fast bytt ut Seger mot Sembrant i princip. Mm. För att nu har hon också spelat in sig och varit hyfsat bra i alla fall. Bra i den här matchen. Så att det kan bli så.
Ja, om jag säger emot mig själv där då. Att jag inte riktigt litar på vårt mittbackspar mot ett bra motstånd.
Nej.
Så tycker jag ju för sig också att trebackslinjen har sett riktigt skakig ut de matcherna vi har spelat den inför och sådär. Och andra halvlek mot Holland var ju katastrof. Ja. Så att ja, det blir en spännande match. Vilka spelare tycker du känns viktigast att de antingen levlar upp eller håller nivå eller sådär inför den här matchen?
Ja, men Rolf har vi ju pratat om innan. Hon var ju bra i första matchen, men det är verkligen läge att steppa upp på riktigt och visa att hon är en världsspelare ändå som nu kanske hon också får försvara mer i den här matchen, precis som mot mot Belgien, även om det kanske inte behövdes där, eftersom att England är bra på kanterna också, men det kan hon göra det jobbet. Men också, hon känns också för, hon har ju en jävla bössa liksom, och hon har ju skjutit så mycket i fel lägen hela tiden och blivit blockad för det mesta. Vilket jag tycker har varit ett problem i genomgående för sig med beslutsfattningen i sista runt straffområdet. Men hon måste ju steppa upp. Blackstenius också får ju liksom göra mål någon gång på de chanserna hon får, även när det inte är liksom 5-0.
Någon gång, snälla.
Ja, man glömmer bort att hon faktiskt gjorde ett jävla drömmål också mot Portugal, men ja, det var ju i 90:e minuten eller någonting, och avslappnat liksom.
Får jag sticka in en fråga om Rolfö till dig?
Ja.
Som jag tog upp i premiumavsnittet, men som jag gärna vill bolla med dig också här. Som är den här förklaringsmodellen som finns både på hos experter och på Twitter och allt det där. Som är att man ser hur mycket liksom, hon har blivit bättre defensivt, och det köper jag liksom. Men att man ser att hon har tappat lite offensivt av att ha spelat citat vänsterback, slutcitat hos Barcelona. Köper du den? För att visst fan spelar inte hon vänsterback hos Barcelona. Hon är väl jätteoffensiv wingback.
Ja, alltså hon spelar ju vänsterback på pappret, men inte vänsterback i praktiken. Det är ju en sån jävla Daniel Nanskog-analys, att ha tittat på liksom startelvor för Barcelona och sett att hon spelat vänsterback liksom.
Ja, men för visst, när man har sett Barcelona spela och man ser hennes spel där framförallt, du är ju ingen liksom,
jag vet inte, det är inte som att hon ligger på egen planhalva och liksom spelar positionsspel. Det är ju för att de vinner varenda match med 8-0 som hon kan spela vänsterback. Det är inte för att hon ska liksom stänga ner en motståndare ytter, såklart. Och hon spelar ju inte vänsterback i de svåra matcherna heller.
Nej, men för i expertanalysen som jag har hört från flera håll, så låter det som att hon spelar som liksom en vänsterback 1952 där, som aldrig är med i office. Alltså,
ja, nej,
hon
är verkligen,
hon är ju inte ens back i Barcelona. Alltså, hon står som vänster wing på uppställningen typ. Men hon ligger för fan i offensiv straffområde 70% av de matcherna. Alltså, ja,
nej, jag tycker det har varit genomgående fel av alla som har sagt det. Men, eller fel, men ja, jag håller inte med alls.
Nej, men sen däremot kan jag ju faktiskt hålla med om att jag tycker att man ser en step up i hennes försvarsspel. Alltså, hon är ju hemma och gör någon riktigt fin brytning på en av få kontringslägen Belgien har och sådär. Så,
hon jobbar ju hårt alltid, det är inga konstigheter där liksom.
Ja, och alltså klina brytningar på ett försvarsspelarmässigt sätt nästan. Så visst, det kan jag köpa, men att det skulle vara det som straffar offensiven är inte jag alls. Jag köper inte in mig på det alls. Alltså.
Nej, det håller jag i och för sig med om. Men om det var i Schweiz eller Holland, det var någon av de matcherna där hon gav bort ett par frisparkar när hon jobbade hemma, och man också såg att det här är inte en försvarsspelare, för de spelar inte på det här sättet. Liksom. Så att det inte bara, det var ju bra i de senaste matcherna, men det var lite svajigt innan tycker jag.
Ja, håller du med mig om att Angeldal är en stigande raket i den här turneringen, eller?
Ja, men jag tror det. Hon är ju ganska liksom, det är ju lätt att säga för att hon gjorde två mål, men annars så tycker jag att det tickar på. Hon är ju ganska anonym för liksom de starka liksom bilderna ändå. Man märker ju inte så mycket, men jag tycker också att hon har smugit upp och varit bättre och bättre för varje match.
Hon tog väl 9 skott förra matchen. Det måste vara världsrekord för en central mittfältare.
Det måste ju bara vara för att de gjorde mål i förra matchen. Det är verkligen så feeling. Och sen är det ju det, alltså de har ju uppenbarligen, det är ju cred till tränarteamet liksom, att de har ju fattat att hon ska stå på andra bollarna på hörner och sånt. Det är därför hon tar så mycket avslut också.
Ja, många avsluten är ju farliga också. Det känns som många av de farligaste chanserna vi har kommer från Angeldals skott nästan.
Ja.
Jag tycker att,
för det är en oväntad kvalitet som man inte såg komma riktigt innan turneringen.
Ja, men framförallt i att hon ju ändå, som vi pratade om, att vi båda var inne på att hon var svag mot Brasilien och svag mot Holland och ganska så blek inför, att det var länge sedan man såg henne var bra liksom.
Ja, absolut.
Men att nu känns det som, alltså, efter Kosse kanske då, att hon har kanske varit en av våra bästa spelare liksom. Jonna Andersson, men hon spelar aldrig längre tyvärr.
Nej, men jag är nog beredd att hålla med om det faktiskt. Oväntat bra inne med ett fält, får man säga, som ändå är nytt väl från typ OS nästan, kanske inte OS, då spelar väl Angeldal också, men sen VM i alla fall.
Ja, jo, det är det ju. Men jag är med dig, alltså. Jag ser fram emot den här matchen med ganska ganska hoppfulla ögon ändå. Det ska bli jävligt roligt. Jag är riktigt taggad på att sitta och må piss i 90 plus ja. Eventuell förlängning idag. Så.
Men att se en riktigt bra match liksom. Det är det man ser ja. Framför sig nu. Att äntligen ska det bli ett riktigt lag. Vi fick ju en jävla gratis kvartsfinal mot Belgien som var ju sämst i turneringen. Eller på säga. Men de var ju verkligen usla ju.
Men
det är jag vill sticka till, in till snabbare för att jag har lyssnat en del på vad är det nu? Athletics Football Tactics podcast, någonting sånt heter det, som är väldigt liksom taktisk och nördig, och de kör hela turneringen, vilket jag tycker är bra, och där pratar de också om hur jävla dåliga Belgien var, att de kämpar hårt, men de har liksom, de har inget spel, de har inte ens proffsspelare typ, de är väldigt dåliga på fotboll bara.
Ja, men jag vill säga samma sak som jag sa till Frida när hon sa det i under produktion, att jag vill ändå fan ge deras försvarsspel och målvakt någonting i den här matchen, för att visst, de är dåliga, ja. Men den effektiva försvarsmuren de sätter upp och den målvaktsinsatsen, alltså vi kommer ju till väldigt få bra lägen i relation till hur mycket boll och lägen vi har.
Ja, verkligen.
Så att jag tycker ändå att deras försvarsspel ska ha sitt plus, och jag citerar igen, för det förtjänar att få vara ute i det öppna. Mm. Den väldigt roliga tweeten som någon skrev, att gud vad deppigt det är att inse att vi nu möter Sveriges herrlandslag.
Ja, det är väldigt kul.
Välfunnen spaning som jag inte kommer ihåg vem det var som gjorde på Twitter. Men det var lite den känslan att säga, jag hade det här det och möta vårt herrlandslag.
Kan du funfacta någon Belgiens målvakt förresten?
Nej.
Att hon är också semi-proff då, som de flesta belgiska spelarna. Men att hon jobbar, hennes liksom dagjobb är att hyra ut hoppeborgar. Det är så jävla kul.
Det var väldigt roligt.
Det är konstigt. Och den riktiga faktan då, att hon enligt sån här liksom expected goals räddningar statistik jag har alltså gjort liksom, släppt in 9 färre mål än hon borde gjort under hela turneringen på 4 matcher, vilket just är helt sinnessjukt.
Oj, vad sjukt. Jag tycker man har pratat mycket om det, tar in en allsvensk referens då, att det har varit helt stört att Mjällby, som Brolin i mål där, släppte ju in 9 mål mindre än han skulle på de första 14 omgångar tror jag. Ja, och då var man så här, det är ju helt störd statistik liksom. Men på 4 omgångar är ju
4 omgångar, det är verkligen konstigt. Men också
ja, men så vi hade typ XG på 3 eller något i halvtid. Det har man ju aldrig sett förut.
Nej, men det var en intressant grej jag hörde också, att liksom det här med XG och sånt, all den här expected statistiken är ju baserad på liksom miljontals mätningar över tusentals matcher i herrfotboll. Så den är inte heller helt applicerbar på damfotboll, fast det är så man använder den. För att det spelas ju ändå på olika sätt. Det är samma sport såklart, men det finns ju ändå vissa liksom skillnader i både statistik och spel överlag. Och att det därför är lite skevt att använda de här, just de här expected statistiken när det är damfotboll, för att det inte... Det är inte samma. De har inte mätt damer, de har mätt herrar, och det blir inte riktigt samma utfall då på det sättet. Vilket jag tyckte ändå var en intressant tanke att ha med sig.
Vet du om XG och så är på gång att börja bli mer anpassat efter damerna då, eller hur snackar man om det?
Ingen aning, men jag antar att det borde vara på gång, men jag är faktiskt inte helt säker på om man bryr sig om det på det sättet.
Mys moment. Mm. Hur ser du matchen ikväll?
Och på sportbar med 3 kompisar tror jag faktiskt.
Åh, gud vad härligt. Gud vad härligt.
Vad har du på?
Jag är ju i Hässleholm. Ingen stor fotbollsstad direkt.
Vad menar du för fan? Du hade ju Peter Crouch på lån. 2002 eller någonting.
Det är väl det emot då. Men... försökte få reda på om det gick att se den här på sportbar någonstans. Jag är ju här med min tjej då. Mm. Och då så kom hennes mamma med ett tips här. Ja, men de kan nog visa. Och då sa min tjej, men de har inga tv-apparater. Ja, och då sa hennes mamma, nej just det.
Det här är lite skånsk småstadsinblick plötsligt.
Ja, men så vi får se. Det kommer väl antagligen bli att jag ser den i huset här då. Men fundera på att supa mig lite full och sitta och äta jättemycket chips och må skit bara.
Det tror jag låter som en alldeles ypperlig plan. Jag tänker att jag ska dricka öl, men förhoppningsvis må ganska bra. Tills, alltså jag kommer vara pissnervös, men jag kommer ändå ha mina kompisar där.
Mm. Ja, det är skönt att ha sina kompisar där.
Vi får se.
Det får vi verkligen. Ska vi lämna matchen där då?
Nu Marcus, så lämnar vi matchen. Och sen ska du få uppgifter av mig här. För att uppgifter. Som du vet, som jag har berättat för dig i privat och i andra poddar, så håller jag ju på att flytta va? Och städar och stökar. Och då hittar man ju gamla grejer i lådor här och där.
Ja.
Och då har jag grävt fram min favorit VM-bibel från 2006.
Har du en favorit VM-bibel? Det är ändå...
Ja, men det var mitt... inte kanske favoritbibel. Men jag hittade ett par stycken från olika mästerskap. Men det här är den jag har valt att behålla nu. För att jag var där och det var kul. Det var första stora man följde och allt det där. Mm. Men då har jag då tagit fram lite quizmoment till dig, va? Mm. På Sveriges... det är Aftonbladets VM-bibel. Sveriges trupp. Från VM 2006. Jag kommer inte quizza hela truppen, men jag kommer ge dig så här, va? Det är tre spelare, det börjar enkelt, tre spelare i laget har fått 5+ inför turneringen.
Oj, av Sportbladet.
Ja.
Men tre spelare i svenska landslaget 2006 har fått 5+.
Jajamän.
Alltså världsklass då betyder ju det.
Ja, det är, det får man verkligen säga.
Men ja, det måste ju vara Zlatan en av dem.
Ja.
Sen är ju frågan om det, ja, det, alltså jag säger att det måste vara Zlatan, Ljungberg och Henke då. Alltså vilka annars skulle det kunna vara? Det kan ju inte vara 5+ på liksom Daniel Andersson.
Nej, det är rätt.
Ja.
Det tog alla tre. Det var en enkla ingångspunkt. Det går ju inte att det ska vara någon annan egentligen.
Nej, ju mer jag tänkt på det, desto mer var det. Vilka mer var med? John Alvbåge, 5+.
Nej, precis. Motsatt ända av quizet. De tre sämsta spelarna i Sverige som har fått 2+ då. Det är bara tre stycken 2+, det är ju helt sjukt.
John Alvbåge.
Ja, det är rätt.
Okej, vilka mer kan... Ja, det är svårt vilka som var med i truppen överhuvudtaget ju.
Ja, John Alvbåge var bra att du satte, men det är en riktig slamkrypare som har 2+, kan jag säga. Om du kommer ihåg truppen i sin helhet.
Alltså, jag vet ju att vi hade riktigt svag målvaktsuppsättning, för den var ju Isaksson och sen Alvbåge och Rami Shaaban, va?
Ja.
Men det är frågan om Rami Shaaban bara får 2+. Men här hade ju Rami Shaaban, här hade han ju varit skadad och vänt hem liksom.
Ja, Rami Shaaban spelar i Fredrikstad, kan jag meddela. Det är innan han åkte hem till Bayern.
Ja, men kan han ha fått 2+ då?
Nej, det är 3+. Gör succé i norska Fredrikstad. Har känt på europeisk toppfotboll i Arsenal. Har en lysande inställning. Har visat sin målvaktskunskap gång på gång. Petade Isaksson i Djurgården, står det.
Fan, kan mer ha fått, vilka med, har de gett 2+ till Daniel Andersson då?
Jajamensan.
Hårt,
han var ändå bra. Han har dominerat allsvenskan sen återkomsten från Italien. Bra passningsspelare som värderar situationen utmärkt. Reserv till balansrollen.
2+. Ja, alltså nu säger jag ju bara de jag kommer på att de var med. Men vilka mer, alltså för...
Det är en av de sjukaste VM-uttagningarna som också har gjorts, tror jag, som har 2+.
Ja, men då kommer jag kanske inte ta den. Men om jag försöker vandra mig igenom vilka jag vet i truppen.
Mm.
Så Isaksson i mål har ju mer.
Isaksson har 4+ till och med, kan jag säga.
Mellberg, Teddy, Petter Hansson var ju med i alla fall. Och de har ju mer.
Mm.
Micke Nilsson måste ha varit med, va?
Mm.
Han har ju mer såklart. Vilka mer back? Erik Edman var med fortfarande.
Ja.
Anders och Kim har mer.
Mm.
Tobbe Linderoth måste ha mer, annars har det ju brunnit fullständigt.
Tobbe Linderoth är 4+, kan jag säga.
Ja, jag tänkte väl. Vilka mer var med då? Niklas Alexandersson var fortfarande med.
Mm.
Han måste, och han har 3+, va?
Yep.
Ja. Jag är inte given 3+. Ja, men det är någon. Mattias Jonsson är min sista chans nu då, att han bara fick 2+.
Ja, han har 3+ också. Du glömde ju två av backarna som är riktigt, riktigt svåra att ta. Men en av dem är ändå 3+. Fredrik Stenman, 3+.
Fredrik Stenman, ja! Fan, det är ju en klassiker att han var med här.
Ja, men sen den ännu sjukare uttagningen. 2+, Carl Svensson.
Vadå, från IFK Göteborg?
Ja.
Var han med i VM alltså?
Jajamensan. En landskamp hade han innan VM.
Fan vad sjukt alltså. Jag trodde ändå jag var bra på att ta de så här oväntade bizarra uttagningarna vi har gjort, men den hade jag aldrig sett alltså.
Nej, den är väldigt konstigt viktad, den här truppen, för det är alltså 6 anfallare med. Det har ju aldrig hänt.
Elmander, Albeck, Rosenberg också, eller?
Ja.
Ja, vilken sjuk trupp alltså.
Det är ju så här. Hur många plus får Lasse Lagerbäck, tror du?
4.
Ja, det är rätt. Fan, ja, det är helt sjukt att han på bilden är 57 år under det här VM:et. Alltså lika gammal som min pappa. Och han ser så jävla gammal ut, Lagerbäck. Alltså det är helt sjukt.
Men jag måste säga att jag, om jag får tuta i mitt eget horn, oväntat bra på truppen från VM 2006. Även om jag inte tog Carl Svensson. Jag har ju ändå fan satt de flesta som är med, gissar jag nu.
Ja, den enda du inte har nämnt tror jag är Chippen. Annars är väl alla omnämnda, typ. Det är inte för att jag har quizat dig på hela truppen eller så, men...
Jag har gjort det själv bara, ändå.
Men sen det sista riktiga quizet är ju att jag, så pass nördig som 12-åring, så jag gick ju igenom, såg hela VM, skrev upp och gav liksom poäng till dem jag gillade bäst i alla lag. 1, 2, 3. Jag kommer inte ihåg ifall 1 poäng var bäst eller 3 poäng var bäst. Men jag har skrivit upp liksom 1, 2, 3 i alla trupper. Men vilka tror du jag har plockat från Sveriges VM? Som du sätter dem i någon ordning, utan bara de tre.
1, 2, 3, alltså dina som 1, 2, 3 stjärnor liksom.
Eller de jag har liksom gillat bäst eller varit mest imponerad av.
Alltså jag trodde du hade satt betyg 1-3 på alla spelare i hela VM. Är du galen?
Utan jag har valt ut 3 från varje lag som jag gillat bäst, typ.
Jag tror att du var svag för...
Jag kommer absolut inte ihåg själv hur jag resonerat runt det, men jag tror bara att det är de jag gillade.
Men var vi inte alla svaga för Teddy Lucic då? Han får vara en gissning att han är med.
Nej, det är fel.
Henke med?
Nej.
Fan.
Du glöm bort att jag hade hipsterkomplex redan som 12-åring. Lite grann.
Niklas Alexandersson?
Nej, men det trodde jag själv när jag slog upp den.
Ja, men Erik Edman då?
Nej.
Men vad fan, du är inga kvar nu. Du gillar Anders... Nej, du gillar Kim?
Nej.
Men alltså, vad fan? Chippen?
Ja, han är inräknad. Han har en 1. Jag vet inte om det är min favorit då, eller bara 1 poäng.
Kan du gilla Chippen alltså? Då tror jag att du också gillar Johan Elmander.
Nej.
Fan, ja, men okej, nu då vet jag inte. Nu har jag ju sagt alla snart. Carl Svensson.
Jag tror inte han gjorde en minut.
Nej, men Micke Nilsson gillar du då?
Nej.
Mellberg?
Nej.
Linderoth?
Linderoth. En 3 på Linderoth. Vad det nu betyder.
Fan. Albeck också då?
Ja, det är rätt.
Albeck, Linderoth och Chippen. Vilken jävla idiot du var som unge.
Världens sjukaste 12-åring.
Jag är inte Zlatan, inte Henke, inte Ljungberg, inte Kim som alla brann för då ju.
Glöm det. Men det är verkligen sjukt att jag har gjort det här i varje lag. Att jag har liksom gått in i Paraguays trupp och markerat de 3 spelarna jag gillar bäst.
Vilka var topp 3 i Paraguay?
Nelson Valdes, Roberto Acuña och Carlos Gamarra.
Vilken jävla dåre alltså.
Ja, det är sinnessjukt faktiskt.
Ja, här borde dina föräldrar satt ute i skogen. Det var i och för sig 12, så du hade ju hittat hem igen. Men...
Ja, det är väl så långt ut. Hur långt ska de köra? Det är det om VM-bibeln 2006. Jag har tappat omslaget. Det har lossnat, så jag har bara innehållet.
Ja, men bra. Ännu lite mästerskapspepp. Och jag tänker att vi kanske kan hålla där. Det var ju nytt avsnitt i söndags och det är tisdag nu. Och så tänker jag att går vi vidare så släpper vi väl ett till avsnitt i det öppna, va? Inför finalen, det får vi ändå göra.
Ja, det kostar vi på oss.
Och vet du vad jag har löst till efter EM?
Förlåt, vad är det nu för sjukt?
Att i princip på slutvisslan, det första som händer, så kommer Estrid in. Du vet Estrid Kjellman som som skapade liksom hela jävla hejaklackskulturen för damerna och ju är kapo.
Soft
hooligans. Hon kommer in på slutvissla är tanken, eller i alla fall veckan efter eller sådär.
Ja, fan vad mäktigt.
Jag tror att det är hon och hennes mamma som drog igång Soft Hooligans. Hon och Estrid är väl nu kapo på alla matcher. Förutom hon är borta och Emma Watson, vår gamla kompis, steppar in.
Ja, det här är majsvårt.
Men vilket kanonsätt att stänga igen på sen med Estrid.
Mm, det gillar jag mycket.
Ja, så det har vi att se fram emot. Och i övrigt har vi ju en match ikväll som jag nu känner att jag börjar få lite ont i magen. Jag börjar bli nervig alltså.
Ja, jag har känt det hela dagen nu. Det är riktigt mästerskapspirr för första gången nästan.
Ja, jag är ju gravt anti liksom, kulturen överlag att ha finaler klockan 18.00 en söndag. Men det får man väl leva med bara.
När vill du ha en final?
Lördag såklart. Jag vill festa satan när vi har vunnit EM.
Är du väl ledig?
Ja, men jag är ju Hässleholm. Jag har fan inget öppet på söndagar här. Men det var det här. Tack för att ni lyssnade på Kolla Svensken. Vi kommer tillbaka snart och håll tummarna och kör hårt ikväll, vänner, så slår vi ut de jävla fruktansvärda britterna.
Verkligen. Heja Sverige.
Ja, heja Sverige. Ha det bäst. Hej då!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.